Kapitel 29. Vävar av kraften. De flesta av männen som satt runt bordet i vandrande kvinnans skänkrum var från orten. De som bar den karaktäristiska långvästen hade plagg av färgglatt siden, ofta i brokad, över ljusa skjortor med vida ärmar. På fingrarna hade de ringar med granater eller pärlor. Ringarna i öronen var av solitt guld snarare än förgylld mässing. Och på skaften till de krökta knivarna som de hade instuckna innanför bältena gnistrade månstenar och safirer. Flera av männen hade sidenrockar lagda över axlarna med en kedja i guld eller silver mellan de smala stagen som pryddes med broderier i form av blommor eller djur. Rockarna såg egentligen ganska löjliga ut, för små för att ta på sig och inte avsedda att bäras annat än på detta sätt. Men deras ägare bar långa, smäckra svärd förutom de krökta dolkarna och verkade kunna göra bruk av båda dera på grund av ett förfluget ord, en oförsiktig blick eller bara ett infall. Det var på det hela taget en brokig samling. Där fanns två murandiska köpmän med snurrade mustascher och små befängda skägg på hakspetsen. En domainier med mer än axellångt hår och tunna mustascher bar ett guldarmband, ett åtsittande guldhalsband och en stor pärla i ena örat. En mörkhyad Athan Mir i klargrön rock med tatueringar på händerna och två knivar instuckna innanför det breda röda tygskärpet. En Taraborner med en genomskinlig slöja som täckte de tjocka mustascher, vilka i sin tur nästan dolde munnen. Därtill ett antal utlänningar som kunde komma varifrån som helst. Samtliga hade emellertid mynthögar framför sig, om än i varierande storlek. Värdshusets närhet till Terrasin-palatset gjorde att det drog till sig gäster som hade pengar att avvara. Mert skakade de fem tärningarna i lädermuggen och lät dem rulla ut på bordsskivan. När de stannade visade de två kronor, två stjärnor och en bägare. Ett tämligen gott kast, inte mer. Hans tur kom i vågor och för närvarande verkade han vara inne i en vågdal, vilket innebar att han vann med på sin höjd hälften av sina kast. Hittills hade han lyckats förlora 10 i rad, vilket var ovanligt för honom under alla omständigheter. Tärningarna gick vidare till en blåögd utlänning, en kar med hårt, smalt ansikte som trots sin enkla bruna rock tycktes ha gott om mynt att slänga omkring sig. Vernin böjde sig fram och viskade i Mats öra. De är ute igen. Thom säger att han fortfarande inte begriper hur de bär sig åt. Mert gav den fete mannen en grimas som fick honom att räta på sig snabbare än man överhuvudtaget kunde tro var möjligt för en person med hans dimensioner. Mert klunkade i sig hälften av dagmelonbålen i silverbägaren han hade framför sig och tittade ner på bordet med rynkade ögonbryn. En gång till. Den blåögda hade låtit tärningarna lämna muggen och när de rullat färdigt visade de tre kronor, en ros och en stav. Hans seger möttes med ett mummel runt bordet. Blod och aska, muttrade Mert. Härnäst kommer väl de 9 månadernas dotter inpromenerande genom dörren och kräver min hand. Den blåögde, som just höjt bägaren för att fira sin seger, satte bålen i halsen. Känner du till det namnet? Frågade Mert. Jag satte drickat i fel hals, sa mannen med en mjuk, sluddrig dialekt som Mert inte kände igen. Vad var det för namn? Mert gjorde en avvärjande gest. Han hade sett slagsmål inledas för mindre. Han rakade ned sina guld- och silvermynt i börsen och stoppade den i rockfickan samtidigt som han reste sig upp. Jag är färdig. Ljusets välsignelse över er allihop. Alla vid bordet upprepade denna välgångsönskning, även utlänningarna. Folk var mycket artiga i Ibordar. Trots att det knappt hunnit bli förmiddag var skänkrummet tämligen välfyllt och vid ett annat bord spelades ännu ett parti tärning som gav sin andel av skratt och stön. Två av husmor Arnans yngre söner hjälpte skänkflickorna att bära ut sena frukostar. Värdinnan själv satt i bakre delen av rummet, i närheten av trappan till övervåningen, byggd i vit sten och utan räcken. Hon hade sällskap av en ung, vacker kvinna med en munter glimt i de stora, mörka ögonen, som om hon visste någonting lustigt som ingen annan kände till. Hennes ansikte var en fulländad oval, inramad av glansigt svart hår, och den djupt skurna halslinningen på hennes grå klänning, omgjordat med ett rött skärp, utgjorde en högst frestande anblick. Den roade glimten i hennes ögon blev än mer påtaglig när hon log mot Mert.
Med tanke på er tur, först Kåthon, sa husmor Ernan, så borde min make fråga er vart han ska skicka sina fiskebåtar.
Av någon anledning var hennes ton mycket torr.
Mert godtog titeln utan att blinka. I Ibordar skulle inte många utmana en adelsman, utom andra furstar. Han såg det som enkel matematik. Det fanns betydligt färre ädlingar än ofrälse, vilket betydde färre risker för att någon skulle försöka sticka en kniv i honom. Trots det hade han varit tvungen att klubba ned 3 personer under de gångna 10 dagarna. Jag är rädd att min tur inte omfattar sånt, husmor.
Oliver uppenbarade sig som ur intet vid hans sida. Vi kan väl gå till kapplöpningsbanan, Mert, frågade han ivrigt. Friel, husmor Arnans mellandotter, kom framskyndande och tog pojken i axlarna.
Ursäkta mig först, Kåthon, sa hon ängsligt. Han bara smet iväg. Det är ljusets sanning, jag lovar. Hon skulle snart gifta sig. Runt halsen bar hon redan det snäva silverhalsband där hennes bröllopskniv skulle hänga, och hade erbjudit sig att ta hand om Oliver medan hon skrattande berättat att hon själv ville ha 6 söner. Mert misstänkte att hon börjat hoppas på döttrar sedan dess.
Det var när Lechin, just på väg ner för trappan, som blev målet för Merts mörka blick. Så hård att Tyrenien stannade tvärt. Det var när Lechin som hade anmält vind till 2 kapplöpningar med Oliver som ryttare. Här var det pojkar som red i kapplöpningarna, och utan att Mert visste någonting om det förrän det var över. Att Vind hade visat sig värdig sitt namn gjorde inte saken bättre. 2 segrar hade gett Oliver smak efter mer.
Det är inte ert fel, fröken, sa Mert till Friel. Stoppa honom i en tunna om ni måste, med min välsignelse. Oliver gav honom en anklagande blick, men ögonblicket därpå snodde han runt och gav Friel ett fräckt flin som han snappat upp någonstans. Det såg märkligt ut med hans stora öron och breda mun. Han skulle aldrig bli någon stilig kar. Jag ska sitta still om jag får titta på dina ögon. Du har så vackra ögon.
Friel hade ärvt en hel del av sin mor och inte bara utseendet. Hon skrattade mjukt och klappade honom under hakan, vilket fick honom att rodna. Hennes mor och den unga kvinnan med de stora ögonen log ned i bordet.
Mert skakade på huvudet och började gå upp för trappan. Han måste prata med pojken. Han kunde inte flina så åt varenda kvinna han såg, och att säga till en kvinna att hon hade vackra ögon vid hans ålder.
Mert begrep inte var han hade fått det ifrån. När han kom i jämnhöjd med Nelly Sheen sa denne:
De har smitit ut igen, inte sant?
Det var ingen fråga. Och när Mert nickade ryckte han sig i sitt spetsiga skägg med en svordom.
Jag samlar mannarna, Mert.
I Merts rum var Nerim i färd med att torka av bordet med en mjuk trasa, som om inte tjänsteflickorna hade dammat redan samma morgon. Han delade ett mindre grannrum med Oliver och lämnade sällan vandrande kvinnan. Ibordar var en lastbar och osiviliserad stad, hävdade han.
Ishnod ska gå ut, sa Nerim dystert när Mert tog upp sin hatt.
I den rocken? Jag fruktar att det är en vinfläck från igår kväll på axeln. Jag skulle ha avlägsnat den om Ishnod inte iklätt sig plagget denna morgon, och därtill är det en reva i armen, från en kniv tycks det mig, som jag skulle ha lagat.
Mert lät honom ta fram en grå rock med silverornament broderade på manschetterna och den höga kragen, och gav honom i gengäld den gröna med guldbroderier som han haft på sig. Jag vågar hoppas att ers nåd åtminstone försöker undvika att få något blod på den idag. Blodfläckar är mycket besvärliga att avlägsna.
Det var en kompromiss som de hade utarbetat sinsemellan. Mert stod ut med Narims tungsinta miner och dystra anmärkningar och lät mannen hämta, tvätta och räcka saker till honom som han lika gärna kunnat ta själv. I gengäld hade Narim motvilligt gått med på att inte försöka klä på honom.
Mert kontrollerade knivarna som han hade undanstoppade i ärmarna, under rocken och i de nedvikta stövelskaften, och lät sitt spjut stå kvar i ett hörn av rummet tillsammans med den osträngade bågen när han gick ner till framsidan av värdshuset. Spjutet verkade dra till sig stridslystna idioter på samma sätt som honung drar till sig flugor. Trots hattens skydd började svetten pärla fram i Märts ansikte i samma ögonblick som han steg ut ur den relativa svalkan i värdshusets skuggiga inre. Morgonsolen var lika het som den annars bara var mitt på dagen på högsommaren. Men inte desto mindre var Mulhara-torget fyllt till bredden. Först stod Mert bara och blängde på Terrasin-palatset. Med Julian och Thom på vakt inne i byggnaden och Värnin utanför. Hur kunde de ta sig ut utan att bli upptäckta? De gick ut nästan varje dag. När det hade hänt tre gånger hade Mert satt män på vakt vid samtliga utgångar från denna kupolförsedda hög av vit sten och puts. De var på sina poster före gryningen. Med honom själv och Nalesin var det nätt och jämnt att de räckte till. Ingen hade sett en skymt av kvinnorna. Men innan middagstimmen slagit kom Thom ut och sa att de tagit sig ut på något sätt. Den gamle lekaren visste varken ut eller in och verkade nästan redo att rycka av sig sina mustascher. Mert visste precis vad det handlade om. De gjorde det bara för att reta honom. Nalesin och de andra väntade på honom i en moloken svettig klunga. Nalesin fingrade på svärdsfästet som om han skulle uppskatta ett tillfälle att använda vapnet idag. Vi letar på andra sidan floden idag, sa Mert. Flera av rödarmarna utbytte besvärade blickar. De hade hört vad som sades om den delen av staden. Värnin trampade med fötterna och skakade på huvudet. Slöseri med tid, sa han tomlöst. Hennes nåd Elaine skulle aldrig bege sig till en sådan plats. Kanske Eilkvinnan eller Birgit, men inte hennes nåd Elaine. Mert slöt ögonen. Hur hade Elaine lyckats förstöra en så bra kar på så kort tid? Han hoppades fortfarande att Värnin skulle repa sig om han vistades utom räckhåll för Elaine tillräckligt länge. Men han hade börjat misströsta. Ljus, så han avskydde adelskvinnor. Nå, om vi inte ser dem idag kan vi glömma Rahad. De kommer att sticka ut som rödmålade lärkor i en flock koltrastar där. Men jag tänker leta upp dem om de så gömmer sig under en säng i själva domesvalget. Leta i par som vanligt och täck varandras ryggar. Leta nu rätt på några båtkarar som kan skeppa över oss dit. Bränne mig. Jag hoppas att inte allihop är ute och säljer frukt till havsfolksskeppen. Elaine tyckte att gatan såg ut som den gjort i Tell Aaron Riord. Kantad med tegelhus på fem eller sex våningar, fläckvis täckta med flagnande vit puts som stod tätt sammanpackade och tornade upp sig över den ojämna stenläggningen. Det var bara så här dags på dagen när den gyllene, brännande solen stod rakt ovanför som skuggorna helt jagades bort från de smala gatorna. Överallt surrade flugor. Det enda som skilde sig från drömvärlden var tvätten som hängde från fönstren. Människorna, även om det naturligtvis inte var många som var ute just nu. Och lukten, en tjock, mättad dunst av förruttnelse som fick henne att försöka låta bli att andas allt för djupt. Dessvärre såg alla gator likadana ut i Rahad. Hon stoppade Birgit genom att lägga handen på hennes arm och betraktade ett fallfärdigt tegelschabrak med schaskig tvätt dinglande från hälften av fönstren. Någonstans inifrån hördes tunn spädbarnsgråt. Huset hade rätt antal våningar, sex. Hon var säker på att det hade varit sex. Ninive envisades med att det var 5.
Jag tror inte att det är så bra att vi står och stirrar, sa Birgit tyst.
Folk tittar.
Det var inte riktigt sant, utan mest som Birgit oroade sig för henne. Skjortlösa män i ofta skaviga västar flanerade gatan fram med solljuset glimmande i öronringarna av mässing och ringarna på deras fingrar. Också de i mässing och med infattade bitar av färgat glas. Medan andra strök längs väggarna likt förvildade hundar som kunde bitas om man kom dem nära. Detsamma gällde för övrigt kvinnorna, ofta i trådslitna klänningar och även de med smycken av glas och mässing. Alla hade en krökt dolk vid bältet och ofta en enkel arbetskniv dessutom. I själva verket var det ingen som ägnade henne och Birgit någon uppmärksamhet, trots att Birgits åldrade anlete ofta bar en utmanande min och hon var lång för att vara från Ibordar. Det var nämligen vad folk såg. På grund av ett par inte helt okomplicerade vävar av eld och luft som Elaine hade vrängt och knutit åt. När Elaine såg på Birgit såg hon en kvinna med fina rynkor kring de svarta ögonen och svart hår med grå stråk. Förklädnaderna var enklare att göra ju närmare man höll sig till en människas verkliga utseende. Så håret som föll ner över Birgits rygg på 4 ställen omknutet med fransiga gröna band var betydligt längre än vad som var vanligt bland ibordaresiska kvinnor. Men å andra sidan hade inte Elaine heller gjort sitt hår kortare och det verkade inte vara någon som tog större notis om henne. Det var en perfekt förklädnad och hon önskade bara att hon inte varit tvungen att svettas för att göra den trovärdig. Tillsammans med den än mer invecklade väv av ande som dolde en kvinnas förmåga att leda kraften hade den låtit Elaine passera Merrylill på ett par stegs avstånd på väg ut från palatset samma dags morgon. Hon bar fortfarande den senare väven. De hade sett Vandine och Adelaide mer än en gång på den här sidan floden. Deras kläder var naturligtvis inte frambringade med kraftens hjälp utan vanliga fransiga ylleklänningar med nötta broderier på ärmarna och runt de smala halslinningarna. Deras särkar och strumpor var också av ylle och åtminstone Elaines kliade något förskräckligt. Tylin hade försett dem med kläderna tillsammans med ett antal olika råd och de bröllopsknivar med vita slidor som de bar om halsen. Tydligen löpte gifta kvinnor mindre risk att bli utmanade än ogifta. Och änkor som inte ville gifta om sig var minst utsatta av alla. Åldern var också en hjälp. Ingen utmanade en gråhårig mormorsgumma, även om det motsatta kunde vara fallet. Jag tror vi ska gå in, sa Elaine. Birgit gick i förväg med ena handen på kniven som hon hade instucken innanför sitt grova, bruna ylleskärp och öppnade den omålade dörren. Innanför fanns en dunkel korridor kantad med grovt hopsnickrade dörrar och längst in en brant, smal trappa av kantstött tegel. Elaine var nära att dra en lättad suck. Att promenera in i ett hus där man inte hade någonting att göra var trots alla deras försiktighetsåtgärder ett utmärkt sätt att hamna i ett knivslagsmål. Att ställa frågor eller vara nyfiken var andra bra metoder. Tylin hade avrått dem från det. Men den första dagen i Rahad hade de besökt olika värdshus vars enda kännemärke var de blå dörrarna. De tänkte säga att de köpte upp saker från gamla förråd för att göra i ordning och sälja dem. Hon hade gått i par med Birgit och Ninive med Avienda för att de skulle täcka ett större område. Skänkrummen var mörka, lortiga tillhåll och 2 gånger under lika många besök hade Birgit föst ut henne. Båda gångerna med dolken i hand, precis innan det blev riktigt besvärligt. Andra gången hade Elaine varit tvungen att bruka kraften ett ögonblick för att lägga krokben för ett par kvinnor som kom efter dem ut på gatan. Och trots det hade Birgit varit säker på att någon hade följt efter dem resten av dagen. Ninive och Avienda hade samma sorts bekymmer, utom förföljandet. Ninive hade till och med slagit en annan kvinna med en pall.
Sålunda övergav de tanken på att ställa ens oskyldiga frågor och hoppades att de inte sprang rakt på en kniv när de öppnade en dörr. Brigitte gick före i den branta trappan men kastade ideligen blickar bakåt. Matos blandade sig med den ständigt närvarande stanken i Rahard på ett högst obehagligt vis. Spädbarnsgråten upphörde, men någon annanstans i huset började en kvinna ropa och skrika. På fjärde våningen var det en bredaxlad man utan vare sig skjorta eller väst som öppnade en dörr just som de kom upp. Brigitte blängde på honom, varvid han lyfte båda händerna med handflatorna mot dem, backade tillbaka in och sparkade igen dörren. På översta våningen, där förrådsrummet skulle befinna sig, om det var rätt byggnad, satt en mager kvinna iklädd en grov linnesärk i dörröppningen för att kunna åtnjuta den lilla vind som fanns, allt medan hon vässade sin dolk. Hennes ansikte snodde runt mot dem och knivbladets rörelse mot brynstenen upphörde tvärt. Hon vände inte bort blicken från dem när de sakta backade tillbaka ner för trappan och det låga skrapet av metall mot sten började inte igen förrän de nådde nedersta våningen igen. Den här gången suckade Elaine verkligen lättat. Hon var minst sagt glad att Ninive inte hade antagit hennes vad. 10 dagar. Hon hade varit en optimistisk dåre. Det här var 11:e dagen sedan hon gjort sitt självsäkra uttalande. 11 dagar, under vilka hon ibland trodde att hon befann sig på samma gata på kvällen som på morgonen. 11 dagar utan minsta ledtråd till var skålen kunde finnas. Ibland hade de stannat i palatset bara för att ge sina tankar en möjlighet att klarna. Hon kände en sådan outhärlig vanmakt över allt sammans. Åtminstone hade Vendino och Adelaide lika lite tur. Så vitt Elaine uppfattade saken fanns det ingen i Rahard som frivilligt sa så mycket som 2 ord till en HD. Folk dröp iväg så snart de insåg vad de båda kvinnorna var. Hon hade sett 2 kvinnor försöka knivhugga Adelaide utan tvekan för att råna den tokiga kvinnan som promenerade runt i Rahard i sidenklänning. Den bruna systern grep de båda missdådarna med luft och hissade upp dem till 2:a våningen där hon lät dem försvinna in genom ett fönster. Och när hon var klar fanns det inte en själ inom synhåll. Nåväl. Elaine tänkte minsann inte låta de båda systrarna snappa åt sig skålen framför näsan på henne. När de kom ut på gatan igen fick hon en ny påminnelse om att det fanns värre saker i Rahard än hennes vanmakt. Precis framför henne kom en smärt man med blod över hela bröstet och en kniv i handen utrusande genom en dörr för att sedan genast sno runt och möta den man som följde efter honom. Förföljaren var längre och kraftigare och blödde ur ett sår i ansiktet. De cirklade runt varandra med blickarna låsta vid varandras ögon och gjorde prövande, blicksnabba utfall med knivarna. En liten skara av åskådare samlades strax som om de hade skjutits upp ur den ojämna stenläggningen. Ingen kom springande, men ingen passerade heller förbi. Elaine och Brigitte drog sig bort i ena kanten av gatan, men de gick inte därifrån. I Rahard skulle ett sånt uppträdande dra uppmärksamheten till sig, vilket var det sista de önskade. För att smälta in måste de stanna och titta på, men Elaine lyckades fokusera blicken bortom de båda männen så att de bara framstod som suddiga rörelser. Plötsligt saktade rörelserna in. Hon blinkade och tvingade sig att titta. Mannen med blod på bröstet struttade runt med ett brett flin på läpparna och viftade med en bloddrypande dolk. Den storvuxne låg framstupa på gatan och gav ifrån sig matta, sträva hostningar mindre än 20 steg från där Elaine stod. Elaine kom instinktivt i rörelse. Hennes obetydliga kunskaper i att hela var bättre än ingenting när någon höll på att förblöda. Och vad folk här tyckte om Eichedir kunde fara åt domesvalget. Men hon hade inte hunnit ta mer än 1 steg förrän en annan kvinna hade fallit på knä bredvid mannen. Hon var kanske lite äldre än Ninive och klädd i en blå klänning som var i något bättre skick än de flesta man såg i Rahad. Elaine tog henne först för den döende mannens fästmö, särskilt när segraren i duellen plötsligt nyktrade till. Ingen gjorde en ansats att gå, utan alla tittade på under tystnad när kvinnan vände mannen på rygg. Elaine hajade till. För istället för att ömsint torka blodet från mannens läppar drog kvinnan fram vad som såg ut att vara en näve örter ur sin bältespåse och skyndade sig att trycka in en del av dem i mannens mun. Innan hennes hand lämnat hans ansikte omgavs hon av Siders glöd, varpå hon började väva helandets flöden långt skickligare än Elaine skulle ha kunnat. Mannen flämtade till så att hälften av örterna for ur munnen på honom, genomfors av en krampryckning, och låg stilla med de halvöppna ögonen tomt stirrande upp i solen. För sent, verkade som. Kvinnan reste sig upp och vände sig mot den slanke mannen. Du måste gå och berätta för Masiks hustru att du dödat hennes man, Baris. Ja, Asra, svarade Baris fogligt. Asra gick därifrån utan att se mer åt någon av de båda männen, och den lilla folksamlingen öppnade sig framför henne. När hon passerade bara några steg från Elaine och Birgit, la Elaine märke till två saker hos henne. Det första var hennes styrka, vilken Elaine prövade med avsikt. Hon hade väntat sig att den skulle vara ganska ansenlig, men Asra skulle förmodligen aldrig ens ha fått genomgå provet för att bli antagen. Helandet måste vara den gåva där hon var starkast, kanske den enda, eftersom hon måste vara vildbrukare och mycket väl utvecklad efter träget bruk. Kanske trodde hon till och med att örterna var nödvändiga. Det andra som Elaine la märke till var kvinnans ansikte. Det var inte solbränt som hon först hade trott. Asra var utan tvekan bördig från Aradoman. Vad i ljusets namn gjorde en romansk vildbrukare i Rahad? Elaine skulle kanske ha följt efter kvinnan om inte Birgit hade dragit iväg henne åt motsatt håll. Jag känner igen blicken i dina ögon, Elaine. Birgit spanade över gatan som om hon trodde att de förbipasserande skulle försöka tjuvlyssna. Jag vet inte varför du vill sätta iväg efter den där kvinnan, men hon verkar vara respekterad här. Om du antastar henne kanske vi får se fler dragna klingor än du och jag kan klara av tillsammans. Det var den enkla sanningen, liksom det faktum att domanska vildbrukare inte var vad hon hade kommit hit för att leta efter. Hon la handen på Birgits arm och nickade mot två män som just rundade ett gathörn framför dem. I sin blå rock med ränder av siden atlas såg Nalashin ut i fingerspetsarna ut som den tairenske första han var. Den vadderade rocken var knäppt ända upp i halsen, och han svettade så att ansiktet glänste nästan lika mycket som hans pomaderade skägg. Han blängde åt alla som så mycket som sneglade åt honom och skulle säkerligen redan ha varit mitt uppe i en strid om det inte varit för att hans sätt att smeka svärdsfästet antydde att det var just vad han längtade efter. Mert å sin sida grimaserade inte alls. Han spankulerade i godan ro. Och om det inte varit för en något missnöjd min kunde man ha trott att han hade det riktigt trevligt. Med sin uppknäppta rock, hatten neddragen över pannan och sjalen han hade knuten om halsen såg han ut som om han tillbringat natten med att krypa mellan olika krogar, vilket mycket väl kunde vara fallet. Till sin förvåning insåg hon att hon inte hade tänkt på honom på flera dagar. Det kliade i fingrarna på henne efter hans cheer and grill, men skålen var oändligt mycket viktigare. Det har aldrig slagit mig förut, mumlade Birgit. Men jag tror att Mert är den farligaste av de där båda. Som en kär i memories. Jag undrar vad de gör på den här sidan, Eldar. Elaine stirrade på henne. En vad? Var? De har förmodligen druckit upp allt vin som fanns på andra sidan. Men Birgitte, jag önskar sannoliken att du ville hålla dina tankar på vår uppgift. Den här gången tänkte hon inte fråga vad Birgitte pratade om. När Merton eller Sheen strosade förbi sköt Elaine dem ur sinnet och började studera gatan. Det skulle vara underbart om de kunde hitta skålen idag. Inte minst därför att hon skulle gå i par med Avienda nästa gång de gav sig ut. Hon började tycka om kvinnan, trots hennes utomordentligt besynliga idéer om dem och Rand. Men Avienda hade en tendens att uppmuntra kvinnor som verkade redo att dra kniv. Avienda verkade till och med besviken över att män vände ner blicken om hon stirrade på dem, istället för att blotta ett knivblad som kvinnorna skulle ha gjort. Det där, sa Elaine och pekade. Ninni kunde inte ha rätt om att det varit 5 våningar. Eller kunde hon det? Elaine hoppades verkligen att Egwen hade hittat någon lösning. Egwen väntade tålmodigt medan Logan drack mer vatten. Hans tält var inte lika rymligt som hans inkvartering i Shalidar, men likväl större än de flesta i lägret. Det måste finnas plats för de 6 systrar som satt på varsin pall och upprätthöll skölden kring honom. Egwens förslag om att man skulle knyta åt avskärmningen hade bemötts med en bestörtning som närmade sig öppet hån. Ingen var villig att godkänna det, särskilt inte så snart efter att hon hade upphöjt 4 kvinnor till Aes Sedir utan vare sig prövning eller edsstav. Och kanske aldrig. Shuan hade sagt att de inte skulle gå med på det. Seden sa att de skulle vara 6. Men om hans krafter var försvagade i samma grad som Shuans och Lins, borde även de 3 svagaste systrarna i lägret räcka. Seden sa också att skölden runt en man måste upprätthållas, inte knytas åt. En ensam lampa fyllde tältet med sitt flackande sken. Hon och Logan satt på varsin filt som fick tjäna som mattor. Låt mig försöka förstå, sa Logan när han sänkt tändbägaren. Ni vill veta vad jag anser om Althors amnesti. Några av systrarna på pallarna skruvade på sig. Kanske för att han hade underlåtit att kalla henne moder, men förmodligen snarare för att de tyckte illa om samtalsämnet. Jag vill ta del av dina tankar. Ja, säkerligen måste du ha några. Om du var i Camelin med honom skulle du högst sannolikt få en uppburen ställning. Här kan du bli stillad vilken dag som helst. Nå, du har hållit vansinnet borta i 6 år, säger du. Hur stor anser du att utsikten är att andra män som söker sig till honom kan göra detsamma? Tänker de verkligen stilla mig igen? Hans röst var låg och hade en sårad, arg ton. Jag har gjort gemensam sak med er. Jag har gjort allt man har bett mig om. Jag har erbjudit mig att svära vilken ed ni än begär. Salen kommer snart att ta sitt beslut. En del skulle helst se att du råkade ut för en olycka. Om Aes Sedir skulle berätta vem du är så vet ju alla att Aes Sedir inte kan ljuga. Men jag tror inte att du behöver vara rädd för det. Du har tjänat oss allt för väl för att vi ska tillåta att du kommer till skada. Och vad som än händer kan du ändå fortsätta tjäna oss och se till att röda Aya får sitt straff så som du önskar. Logan for upp på knä med en morning och innan hennes hjärta hunnit slå 2 slag hade hon honom säkert surrad med flöden av luft. Systrarna som skärmade av honom använde all sin styrka till det. Ännu en sed. För att skärma av en man måste man använda varje uns av sin kraft. Men flera av dem kunde dela sina vävar och någon av dem kunde ha avlett ett flöde om de trodde att han skulle kunna göra henne illa. Hon ville inte riskera att han blev skadad. Flödena höll kvar honom på knä, men han verkade inte bry sig om dem. Ni vill veta vad jag anser om Althors amnesti. Jag önskar att jag vore hos honom nu. Bränne er allihop. Jag har gjort allt ni har bett om. Ljuset bränner er allihop.
Lugn, mäster Logan.
Egwen var förvånad över att hennes röst lät så stadig. Hennes hjärta skenade. Men sannligen inte för att hon var rädd för honom.
Detta svär jag. Jag ska aldrig göra dig illa eller tillåta att någon som följer mig gör dig illa om jag kan hindra det. Såvida du inte vänder dig mot oss.
Raseriet hade runnit bort från hans ansikte och ersatts av en uttryckslös min.
Lyssnade han?
Men Salen kommer att göra vad den beslutar.
Är du lugn igen?
Han nickade trött och hon släppte flödena. Han sjönk tillbaka ner till marken utan att se på henne. Jag ska tala med dig om amnestin igen när du är mer samlad. Kanske imorgon eller övermorgon.
Han nickade ånyo, en kort nick och fortfarande utan att se på henne.
När hon kom ut i skymningsljuset utanför bugade sig de båda väktarna som stod på vakt. Guiden brydde sig åtminstone inte om att hon bara var 18 och blivit HD endast för att hon fått en ärmelintronandes ämbete. För väktarna var en HD och den ärmelintronande var den ärmelintronande. Trots det tillät hon sig inte att andas ut förrän hon kommit utom hörhåll för dem båda. Lägret var stort med tält för 100 Eishedir spridda genom skogen tillsammans med andra för antagna, noviser och tjänare. Överallt fanns det kärror, vagnar och hästar. Oset från kvällsmålet hängde tungt i luften. Runt lägret bredde Gareth Brines här ut sig med sina lägereldar. De flesta av soldaterna skulle sova på marken, inte i något tält. Den så kallade röda handen hade slagit läger knappt 10 mil söder om dem. Talmanes lät aldrig avståndet variera mer än någon mil. Och så hade det varit dag som natt under de 200 mil de tillryggalagt. De hade redan tjänat en del av de syften hon haft för dem i den plan som Schwern och Lin hade föreslagit. Gareth Brines styrkor hade vuxit under de 16 dagar som förflutit sedan de lämnade Salidar. Två härar som långsamt marscherade norrut genom Altara, uppenbart inte på vänlig fot med varandra, kunde inte undgå att dra till sig uppmärksamhet. Ädlingar med sina vasaller kom ideligen för att sluta sig till den starkare av de båda. Visserligen skulle ingen av dessa furstar eller furstinnor ha svurit sina eder om de vetat att det inte skulle utkämpas något stort slag i deras domäner. Visserligen skulle de ha ridit därifrån till sista man i samma stund som de insåg att Egwens mål var Tarvalon, inte en här av draksvurna. Men nu hade de avgett sina eder, till en ärmelintronande åtminstone. Inför Eishedir som kallade sig för tornets sal och med ytterligare hundratals Eishedir som åskådare. En sådan ed skulle hemsöka den som bröt den. Dessutom var det ingen av dem som ett ögonblick trodde att Elaida skulle glömma att de svurit sig till Egwen, även om Egwens huvud slutade på en spetsad påle i vita tornet. Må så vara att de snärts in i en allians och ett slags länsplikt. Men de skulle likväl vara bland hennes mest brinnande anhängare. Det enda sättet för dem att komma ur fällan med huvudet kvar på axlarna var att se till att Egwen fick bära stålan i Tarvalon. Schwern och Lin var högst entusiastiska över detta, medan Egwen inte visste riktigt vad hon tyckte. Om det funnits något sätt att avlägsna Elaida utan att spilla en droppe blod skulle hon ha kastat sig över det. Nu trodde hon emellertid inte att det fanns. Efter en blygsam kvällsvard bestående av getkött, rovor och någonting hon föredrog att inte fråga om drog sig Egwen tillbaka till sitt tält. Det var inte det största i lägret, men det största som beboddes av bara en person. Kesa var där och väntade på att hjälpa Egwen klä av sig. Hon var utom sig av iver att få berätta att hon lyckats komma över det finaste linnetyg man kunde tänka sig från en kammartjänarinna hos en av de altaranska adelsdamerna. Det var så tunt och skit och hon skulle kunna låta sy de svalaste särkar man kunde tänka sig. Egwene lät ofta Chesa sova i tältet hos sig för att få lite sällskap, även om de filtar Chesa fick ligga på där knappast gick upp emot bädden i hennes eget tält. Denna kväll skickade hon emellertid iväg kvinnan när hon var redo att gå till sängs. Att vara den ämelintronande innebar en del privilegier, som att hennes kammarjungfru hade ett eget tält. Som att hon fick sova ensam de nätter det behövdes. Egwene var fortfarande inte tillräckligt trött för att somna, men det innebar inga problem. Att somna av ren vilja var enkelt efter att ha gått i lära hos Ailes drömgångare. Hon steg in i Tel Aran Riord och stod så i det rum i lilla tornet där hon under sin korta tid där haft sitt ämbetsrum. Bordet och stolarna fanns förstås kvar. Möbler var inte någonting man tog med sig när man marscherade ut med en här. Alla platser kändes tomma i drömvärlden, men de som verkligen var obebodda gjorde det mest av alla. Lilla tornet kändes redan ihåligt. Med ens blev hon varse att en ämelintronandes stålar låg över hennes axlar, och hon hann precis få den att försvinna. Ögonblicket senare var Ninive och Elaine där. Ninive lika solid som Egwene och Elaine mer dimmig. Shuan hade varit motvillig att släppa ifrån sig den ursprungliga Tear and Greelen, ringen av spräcklig sten, och Egwene hade varit tvungen att ge henne en bestämd befallning. Elaine var klädd i en grön klänning med spetsmanschetter som hängde ner över händerna och en smal men förvånande djup urringning i vilken man kunde se en liten kniv som dinglade från ett åtsittande guldhalsband. Fästet som låg mellan hennes bröst var klätt med ett myller av pärlor och eldstenar. Elaine verkade alltid genast anamma de lokala sederna vart hon än begav sig. Som väntat var Ninive däremot klädd i en klänning av kraftigt tjuflodsylle, mörkt och osmyckat. Några framgångar, sa Egwene hoppfullt. Inte ännu, men de kommer. Elaine lät så optimistisk att Egwene nästan stirrade på henne. Hon måtte verkligen anstränga sig för att kunna låta så. Det dröjer säkert inte länge till, sa Ninive med ännu mer positiv ton. De måste ha kört huvudet i en vägg. Egwene suckade. Ni borde kanske komma hit istället. Jag är säker på att ni skulle hitta skålen om ni fortsatte några dagar till. Men jag kan inte sluta tänka på allt jag hört om Ibordar. De kunde ta vara på sig själva, det visste hon. Och det skulle vara ett vackert eftermäle om de förolyckades. Shuan sa att ingen av de historier de berättat var överdriven. Åh, Egwene, nej, protesterade Ninive. Skålen är för viktig. Det vet du att den är. Hela världen kommer att koka bort om vi inte hittar den. Dessutom, tillade Elaine, vad kan vi råka ut för bekymmer? Vi sover i Terrasin-palatset varje natt, om du nu hade glömt det. Och även om Tylin inte personligen stoppar om oss så pratar vi med henne regelbundet. Nu var hennes klänning annorlunda. Snittet var detsamma, men materialet var grovt och nött. Ninive var en nästan exakt likadan, bortsett från att hennes dolk bara hade 9 eller 10 glaspärlor på skaftet. Knappast någonting man bar i ett palats. Än värre var att hon försökte se oskuldsfull ut. Det var någonting som Ninive skulle behöva öva på. Egwene brydde sig inte om att säga emot. Skålen var viktig. De kunde ta vara på sig. Och hon visste mycket väl att det inte var i Terrasin-palatset som de letade. En sak kunde hon emellertid inte låta bli att säga. Ni drar väl nytta av att Mert är med? Vi... Plötsligt blev Elaine medveten om sin klänning och hajade till. Av någon anledning verkade det emellertid vara den lilla kniven som gjorde henne mest bestört. Med uppspärrade ögon högg hon tag i skaftet, täckt med stora röda och vita glaspärlor och blev alldeles blodröd i ansiktet. Ögonblicket därpå var hon klädd i en högkragad andoransk klänning av grönt sidentyg. Det lustiga var att Ninive insåg vad hon hade på sig bara bråkdelen av en sekund efter Elaine och reagerade på exakt samma vis. Exakt. Utom att Ninive möjligen rodnade ännu kraftigare. Hon var tillbaka i sin tjuvflodsklänning redan innan Elaine hunnit byta utstyrsel. Elaine harklade sig och sa med beslöjad stämma: "Märt är utmärkt bra att ha. Det tvivlar jag inte på. Men vi kan inte låta honom gå i vägen för oss, Egwene. Du vet hur han är. Fast om vi gör någonting farligt kan du vara säker på att vi kommer att ha honom och hans soldater runt oss hela tiden." Ninive var tyst och såg sur ut. Hon hade kanske kommit att tänka på Märts hot. "Ninive, du pressar väl inte Märt för hårt?" Elaine skrattade. "Hon pressar honom inte alls, Egwene." "Det är rena rama sanningen", skyndade sig Ninive att skjuta in. "Jag har inte sagt ett ovänligt ord till honom sedan vi kom till Ibordar." Egwene nickade tvivlande. Hon kunde säkert komma till botten av det här, men det skulle ta... Hon sneglade nedåt för att försäkra sig om att Stålan inte hade kommit tillbaka. Men det enda hon såg var ett svagt flimmer som inte ens hon kände igen. "Egwene", sa Elaine. "Har du lyckats prata med drömvandrerskorna än?" "Ja", sa Ninive. "Vet de vad problemet är?" "Jag har pratat med dem", Egwene suckade. "Men nej, det vet de inte." Det märkliga mötet hade ägt rum för bara ett par dagar sedan och hade börjat med att Egwene letat upp Bears drömmar. Bear och Elaine hade mött henne i Tears klippa. Amis hade sagt att hon inte skulle undervisa Egwene mer och hade heller inte kommit. Till en början hade Egwene känt sig besvärad. Hon kunde inte förmå sig att berätta för dem att hon var Aes Sedai nu, än mindre den ämlintronande, av rädsla att de skulle tro att hon ljög igen. Då hade hon sannligen inte haft några problem med att Stålan ville uppenbara sig. Och så var det hennes show till Elaine. Hon tog själv upp det, hela tiden väl medveten om hur många mil hon skulle tillbringa i sadeln nästa dag. Men Elaine var så upprymd över att hon skulle få två döttrar. Hon berättade i korta drag om minst syn, att hon inte bara utan omsvep förkunnade att Egwene inte hade någon show till henne, utan dessutom sa att den ena flickan skulle heta Egwene. Det hade varit en liten glädjekälla under en natt full av vanmakt och irritation. "Vad de sa", fortsatte hon, "var att de aldrig hade hört talas om någon som försökt hitta någonting med hjälp av behov en gång till när de väl hade hittat det en gång. Bear trodde att det kanske var som att äta samma äpple två gånger." Samma mutai var vad Bear hade sagt. En mutai var ett slags larv som fanns i ejlöknen. Riktigt söt och knaprig, tills Egwene förstått vad det var hon åt. "Menar du att vi helt enkelt inte kan komma tillbaka till förrådsrummet?" suckade Elaine. "Jag hoppades att vi bara gjorde någonting fel. Fast vi ska nog hitta det ändå." Hon tvekade och klänningen förändrades igen utan att hon tycktes märka det. Den var fortfarande av ärnrosnitt, men nu var den röd och hade vita lejon som klättrade längs ärmarna och marscherade runt livet. En drottningsklänning. Det var tydligt även utan att hon hade rosenkronan över sina rödblonda lockar. Men en drottningsklänning med ett åtsittande liv som blottade lite mer av bysten än en drottning av Ärndor förmodligen skulle. "Egwene, sa de någonting om Rand?" "Han är tydligen i Carhain och slår dank i solpalatset." Egwene lyckades låta bli att grimasera. Varken Bear eller Elaine hade varit särskilt meddelsamma. Men Elaine hade buttert muttrat om Aes Sedai, medan Bear sa att allihop borde få stryk regelbundet. Ett vanligt kokstryk borde vara nog, vad Sorrele än sa. Egwene fruktade att Merana på något sätt hade lyckats göra ett ordentligt klavertramp. Han lät i varje fall Elidas sändebud vänta, vilket var bra. Hon trodde inte att han kunde handskas med dem till närmelsevis så bra som han själv tycktes tro. Perrin är hos honom, och Perrins hustru. Han har gift sig med Feil. Det fick de båda andra att reagera. Ninive sa att Feil var alldeles för god för honom, men hon sa det med ett brett leende. Elaine sa att hon hoppades att han skulle bli lycklig, men lät av någon anledning tvivlande. Loyal är också där, och min. Nu är det bara Mert och vi tre som saknas. Elaine bet sig i läppen. Egwen, skulle du kunna förmedla ett meddelande till de visa, till min? Säg att... Hon tvekade och gnagde tankfullt på läppen. Säg att jag hoppas att hon ska tycka lika mycket om Avienda som hon tycker om mig. Jag vet att det låter konstigt, skrattade hon. Det är en privat angelägenhet oss emellan. Ninni tittade på Elaine lika förbryllat som Egwen visste att hon själv gjorde. Naturligtvis ska jag det. Fast jag har inte tänkt prata med dem i brårasket igen. Det tjänade inte mycket till när de var så förtegna angående Rand och så fientliga mot Aishidir. Åh, det gör ingenting, sa Elaine snabbt. Det är inte så viktigt. Nåväl, om vi inte kan använda vårt behov igen får vi använda våra fötter. Och i Ibordar verkar det i mina just nu. Om du inte misstycker så återvänder jag till min kropp och får lite riktig sömn. Gör du det, sa Ninive. Jag stannar bara ett litet tag. När Elaine försvann vände hon sig mot Egwen. Hennes klänning hade också förändrats och Egwen trodde att hon visste varför. Nu hade den en mjuk blå färg och djup urringning. Hon hade blommor i håret och band i flätan som inför ett bröllop hemma i Imonswall. Egwen kände en stor ömhet för henne. Har du hört någonting om Lärn? Frågade Ninive tyst. Nej, Ninive, det har jag inte. Jag är så ledsen. Jag önskar att jag hade något bättre besked att ge dig. Jag är säker på att han fortfarande lever, Ninive. Och jag är säker på att han älskar dig lika mycket som du älskar honom. Naturligtvis lever han, sa Ninive bestämt. Någonting annat tänker jag inte gå med på. Jag tänker se till att han blir min. Han är min och jag tänker inte tillåta honom att vara död. När Egwen väckte sig själv satt Joanne bredvid henne på bädden, knappt skönbar i mörkret. Är det gjort? Frågade Egwen. Joanne omvärvdes av Saidas sken när hon vävde en liten sköld mot avlyssning runt om båda. Av de sex systrar som tjänstgör vid midnatt är det bara tre som har väktare. Och de väktarna kommer att stå på vakt utanför tältet. De kommer att få mintte med en liten tillsats som de inte kommer att känna smaken av. Egwen slöt ögonen en kort stund. Gör jag det rätta? Frågar ni mig? Sa Joanne med halvkvävd röst. Jag har lytt de befallningar jag fått, moder. Om jag finge bestämma skulle jag hellre hoppa med huvudet före ner i ett stim med silvergäddor än att befria den mannen. De kommer att stilla honom, Joanne. Egwen hade gått igenom detta med henne förut, men hon måste göra det igen för att övertyga sig om att hon inte gjorde ett misstag. Inte ens Sheriam lyssnar på Carlinaya längre, och både Lilaine och Romanda framhärdar. Antingen det, eller så kommer verkligen någon att göra det som Delana har antytt. Jag tänker inte tillåta mord. Om vi inte kan ställa en man inför rätta och avrätta honom så har vi ingen rätt att arrangera att han ska dö. Jag tänker inte låta honom bli mördad och jag kan inte tillåta att han blir stillad. Om Rana på något sätt har fått Rand att skjuta rygg så skulle det vara som att hälla olja på elden. Jag önskar bara att jag kunde vara säker på att han beger sig till Rand istället för att ge sig av ljuset vete vart och göra ljuset vete vad. Om han ansluter sig till Rand kommer det åtminstone att finnas något sätt att kontrollera vad han gör. Hon hörde hur Joanne skruvade på sig i mörkret. Jag tyckte alltid att Stålan vägde lika mycket som tre bastanta karar, sa Joanne tyst. Den ämelintronande har inte många lätta beslut att fatta, och färre där hon kan vara säker på att hon väljer rätt. Gör vad ni måste, och betala priset om ni har fel. Ibland om ni har rätt också. Egwen skrattade lågt. Jag tycker precis att jag har hört det där förut. Efter en liten stund falnade hennes munterhet. Se till att han inte skadar någon när han ger sig av, Joanne. Som ni befaller, moder. Det här är fruktansvärt, muttrade Nishao. Om det blir känt kommer du att bli driven i landsflykt, Mirel. Och jag med dig. För 400 år sedan kunde det kanske höra till vardagen. Men det kommer ingen att anse idag. Vissa kommer att kalla det brottsligt. Mirel var glad att månen redan hade gått ned. I mörkret syntes inte hennes grimas. Helandet kunde hon klara själv, men Nishao hade studerat hur man handskades med sjukdomar i sinnet, sådant som kraften inte kunde påverka. Mirel var inte säker på att det här räknades som en sjukdom, men hon tänkte försöka med allt som hade någon utsikt att fungera. Nishao kunde säga vad hon ville. Mirel visste att hon hellre skulle hugga av sig ena handen än att gå miste om detta tillfälle att komma vidare i sina studier. Hon kunde känna honom ute i natten, hela tiden närmare. De var en god bit från tälten och soldaterna, omgivna endast av spridda träd. Hon hade känt honom från det ögonblick då hans band överfördes på henne, vilket var det brott som Nishao oroade sig över. En väktares band hade överförts från en HD till en annan utan mannens samtycke. Nishao hade rätt i ett avseende. De måste hålla det här hemligt så länge de kunde. Mirel kunde känna hans sår, några nästan läkta och andra nästan nya. Några allvarligt infekterade. Han hade säkert inte tagit omvägar för att söka strid. Han hade kommit till henne lika säkert som ett klippblock som lossnat från en bergssida måste rulla hela vägen ner till botten. Han hade säkert inte vikit en fot för att undvika strid heller. Hon hade avlägset känt hans färd, en färd täckt i blod, hans blod. Över Carhain och Andor, Marandi och nu Altera. Genom trakter härjade av rebeller och rövare, plundrare och draksvurna. Hela tiden på väg mot henne, likt en pil som flyger mot måltavlan. Han hade huggit sig genom varje beväpnad man som ställt sig i hans väg. Inte ens han kunde göra det oskadd. Hon la ihop hans skador i huvudet och förundrades över att han fortfarande var i livet. Ljudet av hovslag var det som nådde henne först, en stadig skritt, och först därefter skönde hon den svarta stridshingsten i natten. Det tycktes som om det var natten som satt i sadeln också. Han bar naturligtvis sin mantel. Hästen stannade gott och väl 50 steg från henne. Du borde inte ha skickat Noel och Croy för att söka efter mig, sa den osynlige ryttaren med sträv röst. Jag dödade dem nästan innan jag såg vilka de var. Avar, du kan lika gärna komma fram bakom ditt träd. En bit bort åt höger var det som om natten rörde sig. Avar bar också sin mantel och hade säkert inte väntat sig att bli sedd. Detta är vansinne, muttrade Nishao. Tyst, väste Mirel. Med högre röst ropade hon. Kom till mig. Hästen rörde sig inte. En varghund som sörjde sin döda matte kom inte godvilligt till en ny. Hon vävde ett ytterst fint flöde av ande och berörde försiktigt den del av honom som innehöll hans band till henne. Hon måste vara försiktig, annars skulle han märka det. Och endast skaparen visste vad för slags explosion det kunde leda till. Kom till mig. Den här gången kom hästen framåt och mannen svingade sig ur sadeln för att gå de sista stegen till fots. Han var en reslig man med ett ansikte som i det svaga ljuset såg ut att vara hugget i sten. Så stod han med ens där framför henne, tornade upp sig över henne. Och det hon såg när hon blickade upp i Lern Mandragorans kalla blå ögon var döden. Ljuset hjälpte henne. Hur skulle hon kunna hålla honom i livet tillräckligt länge?